God morgon. I vår vandring baklänges genom Jesajas bok har vi nu kommit till kapitel 52-51. Och jag gör vissa nedslag alltså. I Jesajas 51 och 52 kapitel möter vi ett trefaldigt väckelserop. Ett väckelserop av den karaktären att jag tycker det verkligen gör intryck, och jag skulle vilja titta närmare på det. Väckelse är ju inte Nya Testamentet främmande för. Aposteln Paulus skriver till Efesierna att de inte ska ha någon delaktighet i mörkrets gärningar som gick igenom frukt, utan fast mer avslöja dem. Efesierbrevets 4:11. Jag läser vidare här. Vad av sådana människor i hemlighet förövas? Det vill säga de som är engagerade i mörkrets gärningar. Därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Var helst något blir uppenbart, där är ljus. Och så kommer vi till 14 vers. Därför heter det. Vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda. Så ska Kristus lysa fram för dig. Vakna upp du som sover. Jesaja häver upp det här väckelseropet. Första 9 versen i kapitel 51. Vakna upp, klä dig i makt, du Herrens arm. Vakna upp så som i forna dagar, i förgångna tider var det icke du som slog Rahab och genomborrade draken. Var det icke du som uttorkade havet, det stora djupets vatten, och som gjorde havsbottnen till en väg där ett frälsat folk kunde gå fram. Ja, Herrens förlossade ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de undfå. Sorg och suckan ska fly bort. Jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar för dödliga människor, för människobarn som blir så som torrt gräs? Och därvid förgäter du Herren som har skapat dig, honom som har utspänt himmelen och lagt jordens grund. Ja, beständigt dagen igenom förskräcks du för förtryckarens vrede. Så som stod han just redo till att fördärva. Men vad blir väl av förtryckarens vrede? Snart ska den fjättrade lösas ur sitt tvång. Han ska icke dö och hemfalla åt graven. Ej heller ska han lida brist på bröd. Så här hörs det. Jesajas 51 kapitel. Vakna upp. Klä dig i makt, du Herrens arm. Vad då skulle Herrens arm sova? Jag tror inte han sover på det viset i sådana fall. Som när syndaren sover. Men det är någonting med det här. Det här trefaldiga väckelseropet. I Jesajas 51 och 52 kapitel. Börjar med att adressera Herrens arm. Herrens arm. Det här säger någonting om vad väckelse är. Andlig väckelse. Det initiativet måste komma från Gud. Initiativet måste komma från Gud. Och det är ju inte på något annat sätt heller i Nya Testamentet. För vem är det som uppmanar till att vakna upp i Efesierbrevet? Vakna upp du som sover. så ska Kristus lysa framför dig. Vem uppmanar sig det om inte aposteln Paulus? Och vad representerar han om inte just Guds initiativ om något? Aposteln Paulus representerar Guds initiativ. Ingen föreställde sig att den mannen skulle kunna omvändas. Ingen sökte upp honom för att vittna. Utan han drog fram som ett riktigt oväder och förföljde Guds församling. Och anledningen till att han upphörde med det var ju det att himmelens Gud uppenbarade sig för honom på Damaskusvägen. Jesus Kristus syntes för honom och hördes och slog ner hans anslag mot församlingen och gjorde honom till en apostel. Vi läser vidare Jesajas 51 kapitel. Ty jag är Herren din Gud. Vers 15. Han som rör upp havet så att dess böljor brusa. Han vilkens namn är Herren Sebaot. Och jag har lagt mina ord i din mun. Och övertäckt dig med min hands skugga. För att plantera en himmel och grunda en jord. Och för att säga till Sion. Du är mitt folk. Väckelseropet här riktar sig i första hand till Herrens egen arm. Herrens arm måste vakna upp. Sen talas det om någon som är fjättrad i 14 versen. Och det talas om någon som får vara liksom instrument så småningom för Guds mäktiga och väldiga gärningar. Vad var det för någonting? Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion, du är mitt folk. Vem kommer att vara instrument för detta? Är inte det just Herrens arv? Herrens arm. Men vem är den som är fjättrad då? Är inte det människan? Människan. Är inte det den enskilde juden, medborgaren i Israel, tillhörig Guds folk, som kommer att liksom möta Guds hand, kommer nämligen att upphöja särskilt en som är av Israel, en som är telningen från Davids rot. Och är det inte han, är det inte just den som, om vilket det står i 16 versen, jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord. Och för att säga till Sion, du är mitt folk. Sion talas det om här. Men det här väckelseropet, det är trefaldigt. Och det är intressant att se hur det formuleras vidare här. Vi fortsätter alltså läsa då i 17 versen. Då står det så här, vakna upp, vakna upp. Det är andra gången väckelse, ropet hörs. Vakna upp, och vem blir nu adresserad? Eller vilka? Vakna upp, stå upp, Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk. I sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid handen. Så när vi läser om Herrens arm tidigare här, handlar inte det om Guds son? Men Jerusalem har inga söner som kunnat hjälpa henne. Dubbel är den olycka som har drabbat dig. Och vem visar dig medlidande? Här är förödelse och förstöring, hunger och svärd. Hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn lika antiloper i jägarens garn. Drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds näpst. Därför må du höra detta, du arma som är drucken fastän icke av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk ska du ej vidare dricka. Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sa till dig. Fall ned så att vi får gå fram över dig. Och så nödgades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram. Jerusalem, ja, tankarna går ju nu till det historiska och geografiska Jerusalem kanske. Först och främst, där Israel hade en huvudstad. Juda särskilt, Juda och Benjamin och Levis stam var ju de som förhöll sig trogna mot Gud mer än det nordliga rikets 10 stammar. Men här så adresseras alltså Jerusalem som fått att dricka hans vredesk bägare, berusningens kall. Vi kan se här naturligtvis en historisk tillämpning, därför att Guds folk skulle ju komma att föras bort i fångenskap. Och det är ju någonting vi läser om i de heliga skrifterna. Jesaja trädde upp några århundraden, ett par århundraden minst, innan detta faktiskt skedde. Men han profeterar med stor kraft. Både om att det skulle komma att ske, men att ännu mer om vad som skulle ske därefter. Då är ju naturligtvis frågan den, på vilket sätt är det här aktuellt för den kristna församlingen? Den kristna församlingen ska väl inte behöva höra någonting om Guds vredes bägare eller berusningens kalk? Inte. Kan inte den kristna församlingen på ett motsvarande sätt som en gång judarna vara trolös och svika Gud och låta sig så att säga berusas av denna tidsålders väsende i den yttersta konsekvensen av hur Guds församling kan hamna i det tillståndet? Kan vi läsa i Uppenbarelseboken om det stora Babylon. Och det stora Babylon som är karaktäriserat bland annat genom att hon har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. En bägare, en kalk. Som alltså i det här fallet nämns som på ett förebildligt sätt, men som också har en vidare betydelse. Och sannoliken att det är nödvändigt att vakna upp ur det tillståndet. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid handen. Jerusalems söner kunde inte hjälpa, kunde inte leda. Det måste till någonting annat. Det här har Herren redan talat om tidigare i kapitlet. Han har talat om den som ska komma. Och i vilkens mun han lagt sina ord och över vilken han lagt sin hand för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion, du är mitt folk. Vad handlar detta om? Jo, i aposteln Petrus andra brev och tredje kapitel läser vi i den 13:e versen. Men, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Nu kommer vi till det tredje väckelseropet här. Det tredje riktar sig också till Jerusalem. Det är första versen i det 52:a kapitlet. Men den är lite annorlunda formulerad. Hör här. Vakna upp, ikläd dig din makt och Sion. Ikläd dig din högtidsskrud Jerusalem, du heliga stad. Ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Här står inte om någon berusningens kalk. Men det står om, ja vi läser här i andra versen. Skaka stoftet av dig. Stå upp och inta din plats Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Alltså första tilltalet och väckelseropet till Jerusalem handlar om berusningens kalk som hon hade fått att dricka. Här talas om befrielse från stoftet och från band som har bundit. Men Jerusalem kopplas här också till Sion. Det här är intressant, för här tror jag också på ett särskilt sätt kommer den kristna församlingen med i perspektivet. Är inte just detta den kristna församlingen i denna tid behöver höra? Vad jag tror församlingen behöver höra, det är just det här. Vad Herren säger till Sion. Nämligen, du är mitt folk. Du är mitt folk. Men vad kan då finnas för anledning att inte rätta sig efter just det här ropet. Se till att bli fri från berusningens kalk. Ja. Se till att bli fri från stoftet. Stoftet. Hur då ska vi befrias från stoft? Vi är ju stoft. Ja, men det verk som Gud har utfört igenom Jesus Kristus är av den karaktären att det faktiskt befriar från stoftet, då vi enligt aposteln Paulus undervisning i Efesiebrevet får vara med om det han faktiskt beder om. Att han beder om att församlingen ska få vara med om. Det heter så här i Efesiebrevets första kapitel och 15:e vers. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus. Tro i Herren Jesus. Har du tro? Har vi tro? Har vi tro på Herren Jesus? Och har vi som liksom bara ett litet senapskorn av tro? Så finns det förutsätt. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga. Det här är ju inte oväsentligt. Hur är det med kärleken? Kärleken kan vara av olika slag. Kärleken kan vara som morgonskyn som tidigt försvinner. Så bör det inte vara. Kärleken bör vara fastare. Aposteln skriver, sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er. När jag tänker på er i mina böner och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Initiativet måste alltså komma från Gud. Gåvan som sådan måste komma från Gud och den gör det. Gud var det evigt lov. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hopp är vart till han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas. Icke allenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande, allt la han under hans fötter, och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Nog var aposteln Paulus inspirerad av Jesajas budskap, så vet vi det helt klart. Han citerar ordagrant Jesaja ibland. Och det här väckelseropet, det trefaldiga väckelseropet i Jesajas bok, det har väl klar bäring på apostelns undervisning. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats. Jerusalem, dess banden från din hals, du fångna dotter Sion. Varför skulle Sion vara en fången dotter? Varför skulle det behöva vara så? Sion, när det talas om Sion, då har det klar alltså tillämpning på den kristna församlingen. Därför att Hebreerbrevets författare vet, vi skriver ju på det här sättet. Hebreerbrevets 12 kapitel, jag läser från 18 versen. Ni har icke kommit till ett berg som man kan ta på, ett som brann i eld, icke till töcken och mörker och storm, icke till basunljud och till en röst som talade så att det som hörde den bad att inte ytterligare skulle tala sig dem. Icke kommit till, icke, ty det kunde icke härda ut med det påbud som gavs dem, och som det är ett djur som kommer vid berget ska det stenas. Och så förskräcklig var den syn man såg att Mose sa: jag är förskräckt och bävar. Ni har icke kommit till ett berg som man kan ta på, ett som brann i eld, icke till töcken och mörker och så vidare. Nej, ni har kommit till, hör här, Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Sions berg. Sions berg talar Jesaja om. Sions berg talar Hebreerbrevets författare om. Sions berg är en andlig höjd. En andlig höjd. Den som Gud aldrig har saknat. Aldrig. Så att han måste söka därefter. Även om det inte har uppenbarats för människor på samma sätt alla gånger som det har uppenbarats genom apostlarnas undervisning. Tänk, Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, det himmelska Jerusalem. Varför skulle Sion vara som en fången dotter? Varför skulle Sion vingla under berusningens kall? Varför skulle Sion överhuvudtaget vara bundet i stoftet? Bort det, får vi säga med aposteln Paulus. Det ska inte vara på det viset. När vi nu läser profeten Jesajas bok möter vi ett trefaldigt väckelserop som först och främst riktar sig till Guds arm. Sedan riktar sig det ropet till två olika sidor av Jerusalem. Och i det här sammanhanget finns det all anledning att tänka på den kristna församlingen som uppstod i Jerusalem. Det handlar verkligen om Sion, den andliga höjd där Gud i Kristus vill att vi ska befinna oss. Väckelseropet, hur ska det bäras fram? Så att det blir effektivt. Hur ska vi ropa till Herrens arm? Vi går lite längre fram. eller tillbaka i Jesajas bok och läs i det 62 kapitlet. Hör här, Jesajas 62 kapitel och 6 vers. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ska ropa till Herren, giv er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bli ett ämne till lovsång på jorden. Det här väktarna, är du kallad att vara en väktare på muren? En som inte ger sig någon ro och inte ger Herren någon ro förrän hans arm sätter sig i rörelse och han bygger upp församlingen. I enlighet med de stora syner som profeterna fick skåda och som Nya testamentets apostlar fick erfara. Men även de fick se stora syner, nya syner om kommande ting, sådant som ännu icke har visat sig. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen.